Välkomna till dagens debatt slag efter 12. De senaste dagarnas, eller borde man kanske backa lite och säga veckornas svängningar inom politiken har varit minst sagt snabba och minst sagt överraskande många gånger. Det ska vi diskutera här idag och jag börjar med att ställa just den frågan vi hörde användas i nyheterna där just, har Finland blivit en bananrepublik där statsministrar och regeringar kommer och går? Den frågan ställer jag först till Jan Sundberg, professor i statskunskap.
Ja, vad ska jag säga till det där med bananrepublik som menas med korruption och man sticker varandra i ryggen och det här och baktalar och så vidare. Visst finns det vissa ingredienser här som är, men jag skulle ändå vilja säga mer att det här påminner om en fars som spelas på typ Fallåkers teater med det här för att det här, jag måste säga att men skillnaden är den att det här är ju ingen teater i sig utan det är allvarliga saker. Vi har, Finland är ordförande för EU för tillfället och dessutom har vi strejker på kommande, så det är många, vi borde syssla med politik här i landet och det här, och nu är det förtroende som väljarna har gett åt de invalda och dessutom då åt regeringen indirekt, så det här, det förtroende håller ju inte, de har vanskött det med, kan jag väl påstå.
Mm. Vad säger du, Magnus Hertzberg, reporter här på, som gör häckar där i riksdagen ofta.
Står
utanför lyckta dörrar. Vad säger du om det här påståendet som jag nu har sett dyka upp på social media framförallt mycket här de senaste dagarna, att vad är det här för en jävla bananrepublik?
Ja, jag tycker nog att de som påstår så har fel, för att det här är nog demokrati och så kan det ju gå ibland. Att det är snabba ryck och det är ju vad jag menar, tänker man nu på Kekkonens tid då Finland kanske var lite ett snäpp bananrepublik, så kunde ju liksom regeringarna avgå så där titt och tätt när presidenten tyckte att det inte var riktigt passande. Men att jag håller mera med om det här, att om det här fallåker teorin. Och kanske det här liksom lite har det där samband med att det är ju ganska unga partiledare som nu har varit i fart. Jag tänker på Antti Kurvinen och där Katri Kulmunin och Centern. Så är det här kanske lite nu ett sådant att man är lite beroende av de här sociala medierna. Man tittar ganska mycket på kvällstidningar. Alltså, tar man inte time out i sådana situationer, det ska vara så snabba beslut.
Mm.
Och då förefaller det här ju som det inte ska vara riktigt sådär överlagt.
Alltså du talar om Matti Kurvinen, Centerns grupp. Ja, han uppträdde hos tidigare kollegan Susanna Päivärinta som gör sån här tv-program för Iltasanomat nu för tiden. Så, och där så sa han, när han blev hårt pressad av Päivärinta många gånger, så medgav han att för Katri Kulmunin var det jättesvårt det här att komma ut och vända sig mot statsministern Antti Rinne. Hon blev pressad till det.
Jag vill ännu framföra det här tillbaka till så att säga politik, vad väntar man i en demokrati, och i egenskap av statsvetare har jag väl lov att göra det. Och jag vill säga det liksom att här är någonting nu som säger med de här politikerna som nämns, att många av dem är unga, men de känner varandra, de umgås med varandra, de går det här, sitter i riksdagens café och nu sitter i regering och det här och har mycket, mycket gemensamt, går på bjudningar, i morgon dansar de tillsammans med varandra och skålar på slottet så att säga, för självständighetsdagen. Så det är någonting liksom, som om det vore olika klaner som skulle vara i strid med varandra, man försöker göra krokben för varandra. Och det här är någonting som väljarna har svårt att förstå, och vem har nu inte det, för att det här är mest politik på den lägsta nivån man kan tänka sig, mer eller mindre.
Men om jag nappar fast i det som du sa, att väljarna har svårt att förstå det här, vad grundar du den uppfattningen på?
Därför för att man det här har inte fällt någon minister, eller det, i det här fallet statsministern, då faller hela regeringen, på att personen i fråga skulle ha gjort någonting fel, alltså juridiskt fel och sånt. Och det här är olika tolkningar av vad personen istället har gjort eller har låtit bli att säga. Och sen säger man att man har ljugit, vad är nu sen lögn sist och slutligen, om man riktigt hade koll på vad som har hänt. Men man fäller personer för att man kanske har andra orsaker. Vi har ju helt glömt nu att det handlar ju om poststrejken, så att säga. Hela den här frågan med posten. Så att och det skötte då regeringen. Man kan säga att okej, man kanske kunde ha gjort det bättre. Men nu är det efter. Nu är fokus något helt annat. Nu är man ute för att, så att säga, fälla olika människor från regeringen.
Ja, de har ju nämnts hem där från Jätenmäki för
Ja, jag håller lite med om det där faktiskt att Centern har ju inte lyckats nu specifiera riktigt att varför man ville fälla Antti Rinne, utan man har bara, Rinne ville ju ha ett skriftligt besked, och det skriftliga beskedet var sen på 2-3 rader där man då förklarar att man har gjort en helhetsbedömning och tappat förtroende, men inte någonting mer specificerat. Och det är ju kanske, jag menar, det här med förtroende är ju en sån där konstig dimmkropp som alltid landar över någonting sånt som man sen då, som då antingen finns eller inte finns, men det är ju så lätt att ta till det här liksom, förtroende.
Du säger förtroende, att Centern tappar förtroende för in. Varför i fridens namn är man då överens om från Centerns sida då att Rinne ska få kunna sondera en ny regering då? Och att kunna bli minister i en ny regering.
Eventuellt
bli minister i en ny regering. Då vad är det då? Alltså, har man ändå liksom lite ångrat sig att har man slagit för hårt? Johannes Virolainen i tiden, han sa att man ska inte slå knockout i politiken. Man ska ta små poängvinster här och var.
Johannes Virolainen sa mycket kloka saker.
det här är påminner lite om, alltså det är intressant det här rarina pudlar som Centern har gjort efter då att man slog den här knockouten. Så nu just som sagt att man att Antti Rinne kan mycket väl bli minister, han får vara regeringssonderare och sen de här gamla beprövade centerveteranerna Juha Sipilä och Markus Lohi som skickar sådana urskuldande brev till
har de dåligt samvete nu plötsligt?
Ja, det verkar som det ska dåligt samvete.
Nu, ni som är karar, jag frågar er, hur tänker då, jag vet inte, jag förstår inte riktigt det här, hur tänker då, nu kanske jag gör det här till en fråga om kön, men hur tänker en kar i ett sån situation? Jag menar, varför vill man ens ta det då efter att man först har blivit avpoletterad? Varför säger inte man bara att pitäkää tunkinne?
Alltså pratar du om Rinne nu?
Ja.
Alltså om jag menar, skulle reagera som Rinne, det vill säga som, om du säger att det här till en könsfråga så borde det fungera som en kar så att okej, lämna det alltsammans. Någon annan får köta det här med regeringssondering.
Jag kanske mer reagerar på hur jag själv skulle reagera. Jag tycker att om man en gång skulle bli avpoletterad så skulle jag kanske tänka att att kom inte numera, att hej då.
Visst är det en förödmjukelse för Rinne, så att säga. Jag försvarar honom desto mer, men jag bara säger att han blev förödmjukad. Skulle jag ta mig tillbaka till riksdagen och sätta mig där i riksdagsgruppen. Det var han hemma.
Nu har jag utvärdig statsminister, men att det där, nu tror jag heller jag skulle börja sondera någonting, utan nu ska jag låta de där kolsuparna få sköta bäst de vill, att det är lite lustigt, men jag funderar på det här att Rinne har ju också sagt att han ska ställa upp i ordförande för omval när SDP ska välja ny ledning.
Det sa han redan då när han hade lämnat in sin avskedsansökan
exakt.
Höll sin första press och var tydligen mycket rörd och känslosam i början i alla fall. Och sen började han säga att jag inte far han någonstans, att han ställer det nu upp för omval. Var det inte lite konstigt tidpunkt att utlysa det?
Det kan vara, men kanske han får ännu ompröva sig här, tror jag. Jag tror det liksom, att han får äta upp lite vad han har sagt.
Nu ber jag sätta på hörlurarna här, herrar, i studion, för att vi har ett samtal. Alltså, jag kanske ska ge telefonnummer här också. Det är roligt att folk ringde än, ni hörde tydligen Buffen här i föregående program. Alltså 0611 12 13. Ni kan faktiskt ringa här, påstår åtminstone Jan Sundberg, säger att vanligt folk så är nog mycket förvirrade nu och förstår inte alls vad det här handlar om. Vem har vi på tråden?
Ja, det här är Sune Huldin från Helsingfors. Hejsan.
Hejsan. Nå, vad tänker du om den här soppan? Förstår, är du också förvirrad?
Nej, jag är inte förvirrad egentligen. På det sättet skulle jag kunna säga, nu är jag förvånad, kanske mera. Det är två saker som jag egentligen vill ta fasta på. Det ena är ju det här underliga, att för det första jag tycker att en regering ska inte falla på grund av en sån här orsak som nu har varit. Liksom, jag tycker det är alldeles, vi borde få en mera rakryggad politik i det här landet och kunna stå upp för verkligen det vad man... Och sen det andra som jag tycker att är ännu konstigare är det att en nyligen avgången statsminister får i uppdrag att sondera en ny regering. Det tycker jag nog att det är liksom... Ja, det var någon som nämnde Fallåker och jag tycker det påminner.
Det var professor Jan Sundberg som nämnde att det var som en fars på Fallåkers.
Ja, och det måste jag nog hålla med om faktiskt.
Ja, Sune, hur mycket följer du med politik och hur mycket har du följt med de här svängningarna? Som börjar med posten och slutar med... Ja, det har väl inte slutat ännu?
Nej, och jag är rädd att det slutar inte här ännu. Utan vi får nog ytterligare problem är jag rädd. Men nej, nu har jag ju följt med så där som man nu följer med nyheter och så vidare. Så nu har jag ju följt med det här. Och jag sa faktiskt redan förra veckan när jag hörde om det här. Så sa jag här att det här kommer att leda till regeringens fall. Och då fick jag höra att det händer inte. Nu händer det ju sen ändå.
Mm. Vad var det som gjorde att du drog den slutsatsen?
Egentligen så var det kanske det att det var just det här när jag pratar om politiskt ansvar. Istället för att då ta lite strid, vilket jag tycker statsministern kunde ha gjort, så väljer man helt enkelt att, jag menar, vi såg ju i våras också hur det hände. Mitt i allt var det just före valet dessutom så föll regeringen. Och nu så fick jag helt enkelt känslan att man behöver inte egentligen säga någonting och försvara sig desto mer, utan man kan lugnt säga att okej, det här gick inte nu min väg, nu skiter jag i det här och så avgår jag.
Men jag tyckte nog att Antti Rinne stred ganska mycket där på slutrakan i alla fall för sin plats.
Kanske det, men nu tycker jag kanske att han kunde ha tagit lite mer.
Mm.
Det tycker jag nog, för att som jag redan sa i början, en regering ska inte falla på grund av sådana här orsaker. Man måste nog kunna föra en mera rakryggad politik.
Sune Hullin hette du visst.
Tack
för din synpunkt. Du ringde alltså numret 0611 12 13, och du som lyssnar nu och har synpunkter på det här, så du är hjärtligt välkommen att ringa. Här i studion har jag professor Jan Sundberg och Magnus Hertzberg, som är en av de journalister som har hängt väldigt mycket i riksdagen och bakom andra stängda dörrar här under sista tiden. Tack Sune. Det där, jo, han upprepar här flera gånger, vår lyssnare här, att en regering ska inte falla för sånt här. Vad tänker du?
Nu kan jag väl kanske lite hålla med där, att den här liksom sakliga orsaken eller substansorsaken till att den här regeringen nu föll, så den har nu inte, då liksom, den här centern vägrat ta fram. Man kan ju tänka på den föregående regeringen, så blandade sig bland annat trafikminister Anne Berner sig ganska mycket in i ett statsbolag. Då gäller det Finnavia och Finnavias derivativaffärer, där man förlorar cirka 40-50 miljoner euro. Och Finnavias styrelse ville då kräva skadestånd av de här som hade gjort de här dåliga affärerna. Men Anne Berner som minister sen blandade sig direkt i det här statsbolaget och sa åt styrelsen att det där kan ni inte göra. Så att det där, att nu finns det ju en tidigare, vad ska vi säga, historik bland att ministrar har blandat sig ganska mycket och ganska flagrant in i vad de här statsbolagen har hållit på med, utan att för den skull ha behöva avgå.
Men vänta, det handlar väl egentligen inte bara om det, utan det handlar om det att man ansåg då att han har inte talat sanning i riksdagen, alltså Antti Rinne i det här fallet. Så det blir liksom en soppa av många saker.
Men vi får först säga att för Socialdemokraterna så de är aldrig bekväma med att vara arbetsgivare. Och det är alltid problematiskt med de här statsägda bolagen. Alltså bolagisering av statlig verksamhet, posten och andra då, sådana bolag. Och det här, hur man än vänder och svänger på det här, så tror jag ändå att det verkar som att Socialdemokraterna hade missat vad som hade skett. Alltså helt enkelt att man skulle så att säga sänka lönerna för vissa postanställda och så vidare.
Men menar du att det var bättre att medge då? Att det har vi missat, vi mocka.
No, egentligen, ja. Jag tror att det inte det handlar om. Men sen finns det ju det här.
Men skulle det å andra sidan vara av ett vänsterparti som Socialdemokraterna vara självmord att så att säga utan vidare nu acceptera att det här missar vi nu, att det där paketsorterarnas löner sjunker med 30%. Det är ju de här väljargrupperna som Socialdemokraterna finns till för.
Självfallet, men sen har vi det här att inom borgerliga håll igen så anser man att regeringen ska överhuvudtaget inte blanda sig i det här.
Precis.
På vänster håll säger man att det är just det vad ni ska göra, så att säga. Ja. Så att oberoende hur de gör så är det lite problematiskt. Men Silpa Paatero fick nu ta den första smällen här. Och hon det här, jag uppfattar att hon är då ny minister och så här, kanske inte varit riktigt varm i kläderna och sett det här liksom, vilket getingbo hon sitter med egentligen.
I synnerhet med det där ansvar för ägarstyrning.
Ja,
det har tidigare också visat sig vara getingbo.
Och det att ha koll på det här. Men sen är följande skede då, så det här försöker man då lappa efterhand, och sen kommer då det här statsministern in och rinner här och så vidare. Sen är frågan, vad talar man sant eller? Jag tror inte mer handlar om det, utan det är snarare det liksom att plötsligt vänder fokus när det är slut på strejken och det är klart, postanställda är någorlunda nöjda. Sen det här så blir det fokus. Och då börjar den här kampen som att göra krokben, köra krokben för varandra.
Jag tror också att det handlar om att det har funnits en ganska stor irritation med Rinnes, kanske ska vi säga beteenden. Det vill säga att han tar ordet av de här fackministrarna när de blir tillfrågade i riksdagen och själv börjar lägga ut texter om saker som han kanske inte riktigt har så fruktansvärt gedigen kunskap i. Och sen att han hittar på idéer som inte är förankrade inom regeringen. Ja, som till exempel där med
pensionerna
för hemmafruar som man ska ta ett par hundra miljoner från de här pensionsförsäkringsbolagen. Så det där är ju inte riktigt populärt.
Nej, men regeringen ska inte avgå.
Nej, det ska den inte.
Det är ju peanuts alltså, jämfört med vad som händer ute i världen här nu så att säga, i olika länder. Så att det här är egentligen inte.
Och på sätt och vis så tycker jag att när jag tog upp det här exemplet med Anne Berner i den där föregående regeringen. När det var Anne Berner i den föregående regeringen så det här som trafikminister, så när hon då på ett ganska flagrant sätt blandade sig i Finnavia så hände ingenting.
Å andra sidan så det är väl i alla fall ett faktum att eftersom det så ofta har uppstått problem just kring ägarstyrning, att det här är ju någonting som regeringen åtminstone när den nu väl är formad på nytt, borde på riktigt utarbeta bättre någon sorts förhållningsregler eller politik att hur man sköter de här bolagen. Eller?
No, det blir man med. Vis då kanske av de misstag som har begåtts och det är nu sen efteråt snacka hur man gör. Men i varje fall så vill jag nu påstå att den här, av sådana orsaker ska inte en regering avgå, utan det handlar ju egentligen inte om oppositionen heller, utan Centern som svek som är en koalitionspartner för att då se till att det finns en majoritet i riksdagen och de kan spela det kortet och gjorde det väldigt fult. Jag antar att Centern hade också då i åtanke att det här skulle kunna lite liksom ge en puff åt deras låga det här, vad det nu visar i den här opinionsmätningen, det vill säga väljarstödet då. Men det hade ju inte skett, utan det som nu kammar hem allting och tittar på, behöver inte göra någonting, är ju Halla-aho och hans parti som Sannfinländarna. De behöver inte göra någonting, allt serveras på bricka framför dem och det är den bästa julklapp man kan tänka sig för Sannfinländarna.
Sen kan man ju också fundera på att hurdan blir den här politiken då i framtiden om det är så att man för ett väldigt litet misstag eller en liten felsägning kan bli tvungen att avgå. Jag menar, då kommer vi att ha sådana här, jag menar kanske politiska robotar som inte säger någonting som är kontroversiellt i en enda situation.
Nej, men då måste vi ju kunna ha en spontan politik också, kunna säga ut liksom, som inte alltid är helt liksom, överlagt och så vidare. Vi alla är ju människor, de här är också människor och politiker, man kanske inte alltid tror det, men de är människor de också, som vi alla andra. Och nu ska de ju få kunna uttrycka sig.
Jag ska upprepa för dig som lyssnar nu, alltså vi diskuterar de snabba och häftiga svängningarna i den finländska inrikespolitiken här under de senaste veckorna tillsammans med professor Jan Sundberg och med Magnus Hertzberg som är en av våra egna journalister här på Yle som har bevakat mycket av det här härvorna. Och du är välkommen att ringa hit, alltså 0611 12 13. Vi hade en Sune med oss här i sändning och berätta vad du tycker. Förstår du någonting av det här och håller du med om vad gästerna här i studion tycker, eller har du annan åsikt möjligtvis, så kan du ringa 0611 12 13. Du blir inte direkt inkastad i sändning utan går via Stefan Winiger som svarar där i telefonen, pratar med dig först. Att du kan också berätta ditt ärende till honom. Jag tänkte när jag nu har en statsvetare här också, så ska jag vilja diskutera det här gamla begreppet att kepu pettää aina, Centern sviker alltid. Jag vet inte vem det var som myntade i tiden, men det är sådant som används ofta och som jag har sett kastas fram flitigt här nu i diskussioner under den här senaste dagarna, ska vi säga. Är det här nu liksom en bekräftelse? Jag menar, mera populärt blir knappast Centern på grund av det här, för trots att man kanske skulle hålla med dem så tycker man ju kanske ändå att det är fullt spel.
No, Centern har ju en tradition av att kunna så att föra det politiska spelet, även det smutsiga spelet. De har en lång, lång tradition på det under efterkrigstidens Finland, där man har varit med i otaliga olika svängar. Tidigare var det Paavo Väyrynen och andra som har varit med i det här. Liksom, men det finns alltså, men det är också väldigt framstående politiker. politiker som var i centern. Jag ska inte dra alla en kam och säga att centern är sån. Jag tror till och med att Katri Kulmun är helt fräsch och bra just för det partiet så att säga. Även om hon kanske hamnar väldigt illa ut i den här.
Det ser ju inte bra ut heller om det nu skrivs kilometer, spaltkilometer om att hur hon blev knuffad till att göra det här beslutet av några äldre gubbar i partiet. Det ser ju inte.
Men åtminstone så tycks man ju ha blivit sämre på det här politiska spelet, för det här har ju nog när Katri Kulmunis framträdande där hon enbart talar om det där återskapande av förtroende och att vi måste ha en funktionsduglig regering och upprepar de samma fraserna ett tiotal gånger, så det ger ju nog inte något bra intryck, så den där spelkunnigheten tycks ju ha blivit sämre.
Nej, men kanske hon är lite mer ärlig än de här gubbarna då i så fall, kan jag väl säga. Att hon är, på det sättet, vi behöver egentligen mera sånt i finländsk politik där folk kanske står, att partier har en linje, det finns en regeringsprogram, det finns saker man ska köta. Det är det politik handlar om. Sen kan oppositionen komma och kritisera och så vidare och kanske utdöma den politik som regeringen för. Men att man inom regeringen, det blir som att regeringen har blivit som ett litet parlament så att säga, där de står knabbat mot varandra. Det ska inte en regering vara. En regering ska vara handlingskraftig och kunna lägga fram förslag framför riksdagen.
Nu faktiskt ringer här Petra från Helsingfors med en fråga, så jag tar in dig nu direkt, Petra. Välkommen med i sändningen.
Tack ska du ha. Jag har suttit här under gångna veckan och funderat på att vad är medians roll? Har den ändrat sig? För att det, jag har lite uppfattning att det är mera sportjournalister nu som har hängt med i de här svängarna. Så de har suttit som vid Jukola-kavlen vid buskarna och tittat. Kommer det någon eller kommer det inte? Och var finns Rinne och var finns diverse olika aktörer? Jag har saknat lite analys och kanske lite närmare skvallar. Liksom, vad händer bakom de här kulisserna? Sen har det nog varit show. Det har liksom läckts ut dokument som nog har lett till att de här parterna sen som tappar kanske förtroende för varandra. Det, att borde också politikerna börja mera på ett annat sätt kommunicera tajtare för att liksom kunna mota lite sådana här läckage och sen invärtes innan det blir en skandal kunna göra upp sinsemellan om vad som egentligen ligger bakom. Det här var mina funderingar.
Tack Petra, du är på lite dålig linje, men att åtminstone jag uppfattar helt tydligt. Jag hoppas att ni som lyssnar på radio också hörde vad Petra frågar. Bra fråga, hon talar om medias roll här och tyckte att det har blivit lite som sportjournalistik. Hon sitter och kyttar i buskarna på att var är Rinne och var är Pater och var är Sipilä och var är... Ni hörde vad hon sa. Ja. Vad tänker ni om det?
Jag funderar. Jag är lite jäv förstås att eftersom du själv jobbar i medierna så är det lite jäv att uttala mig om det där. Men att jag kan lite hålla med om det där med sportjournalistik, men det är också kanske delvis de här politikerna nog bjuder på att det blir en så kallad sportjournalistik i och med att de där besluten också kommer i väldigt snabb takt, tidvis lite oöverlagda, och det sitts inne bakom en lyckt dörr och så kommer man ut och säger någonting ganska överraskande och radikalt, så då blir det ju lite av det här häckande, så det kan jag hålla med om. Men sen tycker jag att det där att
ja, hon nämnde läckor också om att här var en massa...
Det är intressant att det läcker som ett såll, då sådana WhatsApp-kedjor och så vidare som från Centerns riksdagsgrupp. Det är väldigt, väldigt underligt. Sen tycker jag väl ändå att det där att de här partierna, politikerna inte borde låta sig styras av medierna, som jag kanske lite det har fått känslan av att man har låtit hända här. Mm. Det skulle jag absolut inte göra. Ja. Att är så pass beroende av det här, hurdant utslag de här sakerna har i media om man tänker på sina sjunkande opinionssiffror och så vidare.
Nu på tal om de här läckorna, så nu vet jag ju att Centern åtminstone det har rubricerats i morse att Centern är på hård jakt efter vem det är som läcker från dem. Som har läckt ut de här WhatsApp-diskussionerna. Och sånt. Jag skulle gärna höra Jan Sundberg här också, men vi har ett samtal till, så kanske du kan svara på båda frågorna efter Carl Gustav från Borgå. Välkommen.
Tack. Jo, jag har lyssnat på den här diskussionen, debatten, och det börjar likna en sydamerikansk bananrepublik. Jag måste säga att det här är fruktansvärt. Man måste ju nu ta ett ansvar och försöka reda ut de här sakerna sakligt och göra ett beslut så man kommer vidare. Vi kan inte hålla på med det här tjabblet på det här sättet. Det är nog alltså hemskt alltså. Jag förstår inte att politikerna har spårat ur på det här sättet. Så att jag hoppas innerligen nu att någon fattar det här, tagit det ordentligt och redar ut de här sakerna och gör ett vettigt beslut så man kommer vidare så vi kan få lugn och ro i det här landet.
Tack ska du ha, Carl Gustav. Och du, Jan Sundberg.
Jag kan komma till först det här med tjabbel. Jo, jag håller fullständigt med om det. Nu som jag sa, familj eller någon sån klanfejd med varandra där man tjabblar om detaljer och så vidare. Vem som gjorde vad och sagt, det är det sämsta man kan tänka sig. Så här, människosläkten tyvärr är sån att man talar illa om folk och man är skadeglad och man gör såna saker. Men man överför det här till den politiska debatten, då har det sjunkit djupt. Mm. Och det andra vad det gäller de medierna, så jag håller nog med om det som hon som ringde här Petra, just det att visst är det ju så att för medierna, nu pratar jag inte bara om Yle-folket utan jag pratar om medier, hur tidningar och så vidare kvälls, det är ju rena julafton för dem också alltså, nu säljer jag väl kvällspressen, nu säljer jag olika tidningar och så vidare det här,
där man men gör, det är väl begripligt jag menar,
jag bara säger att det är julafton, alla sådana här skandaler, alla sådana här som händer så det är, då säljer det är ju stora alltså, jag menar rubriker och så vidare, finns överallt. Alltså att det här är ju någonting som man gör en stor affär av det här förstås för att det är ju kommersiellt också det. Mm.
Men håller du med om att det där att partierna lite låter sig så att säga ledas av de här medierna?
Ja, alltså, jo, ursäkta jag glömde att kommentera det också men saken hör att partierna är extremt känsliga på vad som skrivs av medierna och hur det så att säga. Och de är väldigt beroende av medierna för att allt handlar ju om att fria till sina potentiella väljare. Och det här det är ju så att skulle inte så att säga, medierna bry sig om dem så skulle det vara redan katastrofen för dem. Så att när partier går in i val och gör sina valkampanjer så de har ju mediespecialister och alla möjliga som håller på med det här för att smörja hur man ska bete sig och hur man ska argumentera. Och
men vänta, jag måste lite gräva i den här mediebiten här eftersom den här biten så känner jag förstås givetvis bra till själv för det kom en anledning. Men det är också... Måste kanske ta in socialmedia här också. Inte bara alltså media. Alltså Twitter i all synnerhet som är... Okej, det går inte fram i första hand till vanligt folk eftersom hemskt få vanliga människor bryr sig så hemskt mycket om Twitter. Men det är ett sätt att signalera till mellan medier och politiker, beslutsfattare och också politiker sinsemellan. Jag ger ett exempel här. Nu till exempel... Är det Lauri Nurmi och vad heter Reta? Nu minns jag inte. Det var de här båda som skrev det avslöjande reportage i alla fall för Iltalehti om hur den här WhatsApp, de hade fått tillgång till den här WhatsApp-kedjan inom centern, hur man har kommit överens om att hur man ska bli av med Rinne. Och så hade de publicerat det här och skrivit om det. Igår kväll så såg jag på mitt Twitterflöde, så jag följer mycket politiker för att se vad de håller på med. Så där var till exempel den här mycket omstridda SDP-politikern Hussein Al-Taee hade skrivit att jag mötte Juha Sipilä i gången där i riksdagshuset. Han kramade om mig och försäkrade mig om att han har inte, att det här är inte sant, han har inte gjort det här. Och det här skriver Al-Taee ut på Twitter. Jag läser det som är liksom medierepresentant och så tänker jag att aha. Alltså, okay, jag vet ju det i alla fall, jag har inte gjort någonting med det här förstås. Men det är så här man liksom får ut olika budskap.
Men kanske det här blir lite illa om politiken, liksom lite, det är intressant, men om politikerna låter sig styras av det här, ett sådant Twitterflöde av den här typen, att Hussein Al-Taee berättar att han blivit omkramad av Juha Sipilä, det stämmer ju säkert, men om den här det blir väldigt personcentrerat och det blir liksom reaktioner och de här känslorna så låter ju liksom på sätt och vis, de har ett ganska stort inflytande på politiken.
Det här påminner om någonting, liksom, att du har politiken först i ett köksbordssamtal mer eller mindre. Så att säga.
Jo, men det här är ju
men
så konstigt.
Men annars kan man säga att den närmar sig medborgarna också.
Ja, men det här händer ju alltså i USA. Vi har en USAs president som till exempel allt hans, vad han vill berätta, vad han vill göra, hur han vill styra och ställa sker via Twitter. Han, det är ju den vägen han går ut. Därifrån plocka i media att ah, nu har presidenten sagt det och det. Och så, jag menar inte att vi är så långt gångna i Finland ännu, men visst finns det en viss tendens absolut, till det här också.
Men hörni, ja. Visst skulle vi vänta oss nu att regeringen skulle säga någonting om den kommande hot om strejk och så vidare och andra saker som viktiga, att nu när Finland är ordförande för EU, det är viktiga saker som händer och budgetar och vidare. Och vad håller vi på med sådana här saker? Käbblar om de här sakerna som nu, att vem har gjort vad och vem har sagt vad?
No, men vet du vad, då får du säkert stöd av vår nästa lyssnare här förstått, eventuellt. Vi ska se Erkki Kalloniemi på telefonen, välkommen.
Tack.
Berätta, vad har du på hjärta?
Jag har både i hjärtan att det verkar det här samtalet och det här debatten som ni är på gång just nu, att det är som dans på graven. Det är självständigt och regering eller förening, Centerpartiet är en regering och de är inte ansvariga för sina skulder och saker. Varför har de fällt regeringen? Det är deras sak. Och jag är absolut av den åsikt. Jag har aldrig röstat på Centerpartiet och jag kommer aldrig att rösta dem. Och jag är absolut av den åsikt att kepu kusettaa aina. Men trots det, sådan samtal som ni har nu, det är absolut värdelöst. Det finns mycket, mycket mera viktiga saker. Tänk om den här strejken som elektrikerna kommer att göra i Meyerwerft i Åbo, som tillverkar det här fartygen till Amerika och överallt, som kostar miljarder av euro. Och när de försenar, tänker du att det är bra för finsk ekonomi och finsk säkerhet? Så regeringen och ni borde ta hand om mera viktiga saker än att gräva den här saken som har redan hänt.
Erkki, då säger du ju, Erkki säger precis samma sak som professor Jan Sundberg sa här just. Precis just. Ja. Ja, alltså professor Jan Sundberg sa precis just det, att det finns så mycket viktigare saker och vi har strejkar på kommande och allt möjligt och här sitter man och det där bråkar om
det. Klagar om nonsens. Tänk om det där Åbovarvet som var i konkurs och allt helvet möjligt och sen kom tyskarna och räddade och köpte den och nu har de satt den i skick och nu börjar det här galna finländare gå till strejk för att störa hela systemet. Jag är inte absolut säker hur länge tyskarna tålar en sådan strejkning som kostar deras rykte och allt möjligt. Ja. Det finns länder som skulle ta gärna den där varvet istället för Finland.
Tack ska du ha, Erkki. Det var en värdefull synpunkt här. Och det är antagligen just så som Erkki här framförde saken som väldigt många vanliga medborgare tänker just nu. Att släpp det där politiska slagsmålet nu. Men jag tror inte, alltså, jag riktar det inte mot oss utan nu mot politikerna att de skulle fixa det här.
Just det, sen är det där, just det här med, okej, det är stora strejkar på kommande från och med måndag, men det finns ju också en mycket stark det där syn på att en regering ska inte blanda sig i arbetsmarknadskonflikter. Mm. Och det är ju delvis därför som Antti Rinne nu har tvingats på reträtt, att han blandar sig i en arbetsmarknadskonflikt. Så där är frågan att hur ska man nu riktigt då sen ha det? När du börjar ha riktigt stora strejkar som vi inte sitter här tidigare. Att ska regeringen vara stilla tigande hela tiden?
Det är en bra fråga.
Ja, alltså jag är nog mera för det här att en regering ska vara aktiv i olika sammanhang. Speciellt när det gäller så här stora frågor som nämndes nu varve i Åbo. Bland annat det. Så att jag menar, det här kan ha väldigt stora ekonomiska konsekvenser i det finländska samhället. Och visst måste regeringen kunna agera och föra en diskussion och leda så att säga politiken. Och nu har de en roll här. Nu kan de inte gå in i, så att säga, i förr i världen hade man trepunktssamtal, så att säga, där statsmakten var ena parten i så att säga, löneuppgörelsen. Så nu borde det någonting där som borde liksom finnas med där.
Men man får ju hela tiden höra det här påståendet att en regering bör inte blanda sig i arbetsmarknaden.
Det är också en ideologisk fråga det där.
Ja.
Det är en ideologisk fråga, det håller jag med om.
Men du tycker att en regering borde blanda sig i
arbetsmarknaden? Ja, i sådana fall när det är väldigt mycket på spel och som kan ha väldigt negativa konsekvenser för samhället, så måste regeringen på något sätt kunna agera.
No, vi, alltså därför har vi ju en riksförlikningsman, kvinna, whatever. Så, alltså det är ju det som är poängen, att, att det på ett sätt har, är en representant för staten, men ändå
men inte, för
part,
regeringen.
Inte för regeringen. Mm. Nej. Men det där, vi börjar avrunda här, nämligen det var trevligt att få så många samtal, det är säkert flera som skulle vilja höras, men tiden börjar ta slut. Jag har en fråga från Kristina i Helsingfors, hon ringde tidigare, och den tänkte jag avrunda med. Hon frågar, hur ser det här ut utifrån utlandet sett när EUs ordförandeland har en sån här konstig kris som är konstig, ja, konstig kris.
Jag får säga att jag har sen svarat på den när jag fick av en brittisk journalist som var i kontakt med mig och skrev och då svarade jag att frågan är det här höjden på demokrati eller botten? Så att det är nog bottennapp alltså. Det här, och
du sa det?
Det sa jag ju.
Till vilken tidning har du berättat det här?
Ja, ja, det var
varför vi läser det här?
Inte vet jag vad du vill. Naja, det är en sån här nyhetsbyrå så att säga som jag jobbar för. Men att vi vet jag vart ens pris, jag har ingen aning. Jag har inte ens kollat upp.
Aj.
Alltså, personligen tror jag nog att man utomlands nog ganska mycket struntar i Finlands, ett litet land och regeringskrisen finns ju överallt och det är bara att titta på Brexit så har man ju ett bra jämförelsematerial och Italien och
jo, men här är skillnaden. Finland är EU-ordförande. Det är det som gör
det tar ju slut om några veckor.
Dock måste jag säga att våra utlandskorrespondenter, ett par stycken av dem, åtminstone tre stycken har jag pratat med eller så här textat med. Och de säger att de får frågan om att vad är det som pågår och de har väldigt svårt att svara på frågan. Alltså av utländska kollegor i utlandet, bland annat vår Brysselkorrespondent, sa det. Okej, att vad är det ni bråkar om? Det var posti. Att det är liksom svårt att kanske förklara det på ett sådant sätt att en utlänning förstår. Men det där, får se vad som händer.
En utlänning har säkert väldigt svårt att förstå att en regering måste avgå på grund av de här turerna.
Och vi har också tydligen svårt att förstå det här i studion.
Okej. Det går inte alltså mer att ringa till sändningen givetvis för vi ska avrunda här nu, men det säger jag. Jag tänker ge min egen e-postadress. Jag tycker om att få mejl. Vad tyckte ni om den här diskussionen och vad tycker ni om den pågående krisen och hur borde man reda ut den? Skriv av hjärtans lust bettina.sagbom@yle.fi, alltså Bettina med 2 t .sagbom@yle.fi. Jag tackar Jan Sundberg och Magnus Hertzberg för att ni var med oss här idag.
Tack själv.
Och tiden visar vad som händer. En ny debatt blir det på måndag. Samma tid, samma kanal. Hej då.